Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Samma.
Mm.
Jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle du inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasol. Jag bytte till goa den här veckan. Det är alltid bra att två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså sådana plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matta. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som blir så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer
också
bli så mysigt.
Ja,
en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så här lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan.
Ja, ja. Det är mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ja.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det,
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack, Rusta. Otroliga priser. Hej och välkomna till Inte din morsa på distans. För er som kanske stör er på någon kurrande mage eller något sus eller någon kamin eller något vågskvalp. Jag hör ju det. Ända
hör du det?
Ja, det är så härligt.
Ja, det är så mysigt. Jag sitter här på surflogi och nyo på Gotland. Mm. Och det är så jävla härligt att bo i tält. Man känner sig nomaden i en mår ju så bra. Man går upp på morgonen, så öppnar man upp, så bara ligger man och tittar på havet. Alltså så här, vad mer kan man begära?
Vi sa det precis idag, jag och Foxen, att det enda som var på våran sommarlista som vi inte har gjort, det är att bo i tält. Vi gjorde ju en tältning förra sommaren som, alltså det var ju deras höjdpunkt på hela sommaren. Alltså vi tog bara tält, brassade ner till vår lilla sjö här som ligger bara 2 kilometer bort. Och slog upp ett tält på en så här allmän badplats. Alltså det var en så här simpel, enkel tältning. Det var ingen jävla vandring. Inga... Men det var, de tyckte att det var så otroligt exotiskt och mysigt. Du är ju ändå på glamping, ska vi också säga. Att Surflogiet är ju en arrangör då som har ägnat sig åt den här trenden med glampingtält och så här savanntält och jättesköna hästensängar och så här. Det är lite annat att ligga i någon så här fuktig sovsäck med någon tvestjärt och trasigt förtält och så här. Jag kan säga att jag sov kanske så här 2 timmar den natten.
Men barnen sov som liksom små björnar.
Ja, men de sov ju så bra. Man bara, de sov ju bättre i såna här konstiga miljöer. Men själv bara, var man ju så här helt utbränd efter den där tältdygnet.
Ja, det är ju inte riktigt så här. Det är liksom, och så är det så, du vet, så här, mjuka lakan och så en liten kamin och så får man frukost. Och sen man går upp och öppnar liksom tältdörren så står det så här, världens godaste frukost och kaffe och nybakta croissant. Nej, vi måste hit, älskling. Ja, jag tycker att vi ska ha någon tjejhelg här. Ja, vi kanske ska ha någon så här poddhelg med ett gäng tjejer. Är ni intresserade av det, tjejer? Vi kan ha lite så här föreläsning, creative writing och vara här typ i 3 dagar.
Ja, alltså om ni som lyssnar skulle tycka att det var en rolig grej. Att man åker gemensamt på en glampinghelg till Gotland. Försäsong eller sensäsong. Vi kanske skulle satsa då på maj eller något sånt där. Så att vi,
ja, eller början av juni.
Början av juni 2024. Alltså, hur kul?
Ja.
Så vi kör... Ni älskade inte din morsa lyssnare får liksom hänga med oss på glampinghelg. Och vi kör kanske lite medberoende föreläsning eller till och med cirkel kör vi. Gud vad nice.
Oj.
Och så kör vi en livepodd såklart.
Ja, så kul.
Om ni sugna på att skicka DM, då ska vi faktiskt fixa något sånt. Gud vad härligt.
Vi ska göra det. Ja, jag tycker vi gör det. Vi löser det här bara. Vet du vad det är för dag idag då?
Kan det vara typ någon bulle eller någon så här finska pinnarnas dag eller något?
Ja, det är en bullbulle kan man säga. Men det är internationella orgasmdagen.
Oh my god.
Men det var så roligt. För att jag kommer ihåg att vi var bjudna på den här premiären. Året jag började onanera och sluta prestera. Eller året jag började prestera, sluta prestera och började onanera. Kommer du ihåg den?
Ja.
Häromdagen då så låg jag, eller lördag så låg jag och tittade på den med Ilons tjej Emma. Och dels så var det en så himla bra liksom beskrivning, autentisk beskrivning av hur det är att separera. Så när killen är så här, men jag tycker nu räcker det liksom. Du håller bara på att göra karriär och köper grejer. Och nu har du fått massa p-bot och du är ingen bra mamma. Alltså de här klassiska grejerna, så här crazyfieringen. Och just det där att ofta är det männen som liksom står för mycket av ägandet som man får flytta ut. Nu kanske det här var lite väl drastiskt att han hade en hyresrätt och hon bara fick flytta ut på dagen typ. Men just den här förvirringen att man liksom råkar gå hem med någon och man vaknar upp och någon kommer in och man blir för full och man hittar inte nyckeln. Nej, men du vet, det bara liksom pågår. Men just också det där tabut med att kvinnor då inte ska liksom veta så mycket om sin fitta. Eller vad som ger en njutning eller liksom frågar vad, hon vågar inte fråga vad det är liksom, eller säga till sin partner vad hon vill och sådär. Och så pratade vi lite om det idag på campen på den här internationella orgasmdagen, att så här, vad är det, en genomsnittligt knull liksom i världen är typ så här 3 eller 4 minuter, eller det är 2. Nej, men det är liksom helt bizarrt. Nej. Och då sa den här killen som var med och han bara, men jag fattar inte, är inte män intresserade av kvinnors njutning? Och då säger jag vet faktiskt inte riktigt, men eftersom det är så jävla deppiga fakta. Så här, om man tar då till exempel orgasm, om vi ska prata om orgasmgarantin, då är det ju liksom, det dummaste du kan göra är ju att ligga med en snubbe. Det är så här, sämst rating.
Vad dumt, vad tråkigt.
Ja, jag vet. Den är störst vid onani. Och därefter är det sex med annan kvinna. Och sen efter det, långt efter, så är det sex med manlig partner. Och då är det liksom i princip obefintlig chans till orgasm. Eftersom om man har då sex med en ny partner. Vi tänker att man går ut och kör ett one night stand.
Mm.
Ja, då är det här liksom rent generellt. Så att säga. Du tycker det är så roligt att Fi skriver på sin Instagram att om det här då skulle liksom, om man skulle anta att om kvinnor var tvungna att få en orgasm för att det skulle bli barn, så skulle världens befolkning bestå av typ 329 personer.
Ja, ja,
och det var ju en liten kort tid under medeltiden faktiskt. Där man trodde att kvinna och man var tvungna att få orgasm samtidigt för att det skulle bli en bebis.
Just det.
Mm,
under medeltiden.
Ah.
Ja, men då, sen kom de fram till att det kan inte stämma eftersom det ändå blev barn när folk blev våldtagna och man satte på pigor och allt möjligt. Alltså, eller hur? Det måste ju,
precis. Mm. Och då var kvinnans njutning lite viktig ett tag. Liksom. Kom du ihåg den där jobbiga serien som handlade om New Yorks ortodoxa judar?
Unorthodox, va?
Unorthodox, ja. Jag tycker det var så otroligt jobbigt att se den serien. Hur kvinnor då skulle ligga helt stilla. Man fick inte röra kvinnan innan. Så att liksom, det var väldigt svårt kanske att bli lite blöt. Och sen skulle den bara stoppas in, några juck, och sen var det klart.
Ja, och att de skulle liksom bara ägna sig åt sexualitet då under kvinnans fertila fönster. De hade ju stenkoll på cykeln och då var det ju bara några dagar och då skulle de bara ligga. Och det var missionären som gällde och det var liksom 0% synlighet och kontakt och njutning som skulle uppnås. Utan helt enkelt bara ett barnmakeri. Så jävla vidrigt alltså.
Och hon, kvinnan skulle också då ha kläder på sig, en klänning som bara skulle dras upp.
Ett litet nattlinne så här, och hon skulle ligga där ju med så otroligt obehagligt. Ja.
Men jag tänker på det där som vi pratade om innan, uttrycket förspel då, att mannen ska då ägga upp kvinnan så att hon blir då tillräckligt blöt så att han kan stoppa in Nopedoni. Det är klart att man inte hinner med. Alltså förstår du, för att då har ju han köpat på lite där enligt gammal norm, och sen stoppar han in den och sen då är ju tjejen ändå på något sätt lite längre efter, för att hon ska då enligt planen äggas upp då successivt. Så menar jag att alla kvinnor behöver världens längsta förspel, men det är ju någonting som är shady när så få kvinnor får orgasm när de är med män i jämförelse med när de är med kvinnor. Det är ändå fucking sad.
Ja, men det är sad, men jag har också gjort en upptäckt efter att ha pratat med, jag gör ju en serie som heter Beroende, för men det känns som att jag bara tjatar om det, men
nej, det blir, men du måste ju göra jobba lite med reklam någonting för den. När börjar
det ska
jag
verkligen göra. Den kommer börja sändas i P1 den 23 augusti med klockan 10:35, och vi har ju liksom en väldigt stor bredd bland våra beroende sjuka som medverkar. Alltså vi har ju 7 stories kan man säga, och också 7 experter som på helt olika sätt fördjupar sig kring vad beroende är och vad man kan göra åt det, kan man kortfattat säga. Men vi har ju gjort ett program om sex- och relationsberoende, och då har jag ju träffat liksom många som är inne på den här problematiken, och det som har förvånat mig väldigt mycket är att många kvinnor som har ett sex beroende, alltså som har ett sex, man kallar det för att det är två sidor av samma mynt, att antingen har du liksom sexuell anorexi, att du är avhållsam för att behålla någon typ av sinnesro, eller så blir du liksom sexuell bulimiker, det vill säga att du är väldigt liksom uppsökande och har väldigt mycket sex och försöker ofta inleda relationer genom sex, alltså genom att bjuda på sex i hopp om att skapa relation. Det är så kvinnligt sexmissbruk ofta ser ut. Men det är att i det kvinnliga sexmissbruket så är det väldigt sällan orgasmen som är målet, utan det är fångsten, att fånga någon, att liksom attrahera någon som sen ska engagera sig emotionellt. Det är det som är målet.
Aha, okej, wow.
Och att det ligger en väldigt stor spänning i det, därför att man ju inte vet, och bakom liksom känslan
och upplevelsen av spänning så är det ju helt andra hormoner som spelar in än orgasmhormoner. Orgasmhormoner frisätter ju endorfiner som gör att vi känner oss lugna till freds. Det är därför man kan få så här lugnande känsla av en orgasm. Medan spänning, alltså den här känslan att inte riktigt veta, kommer jag liksom lyckas hova in honom och kroka honom här med min sexuella invit? Eller kommer han att avvisa mig? I det där spänningstillståndet så är det ju adrenalin och kortisol som pumpar ut. Alltså du blir hög på helt andra. Och så dopaminer förstås. Och att det är det man söker efter där. Att bli hög på spänning och på drama och på så här ovisshet. Men orgasmen, jag vet inte. Jag typ aldrig, alltså, har du träffat på många kvinnor som är så här orgasmgalningar? Jag måste ha minst en. Jag har en kompis som är så. Som är så här, nej, jag måste ha sex varje dag med min partner. Och jag vill liksom, annars skulle inte jag tycka att livet var värt att leva typ.
Nej, men jag har ju en kompis som verkligen, verkligen gillar sex. Och verkligen, verkligen står för det. Och jag får känslan av att det är lite samma där. Att, så här, att det liksom handlar väldigt mycket om den här fångsten. Att man kan känna att man kan liksom fånga män överallt. Det spelar ingen roll om det är på en badstrand, på en busstation, liksom, i en kyrka. Det handlar bara om att liksom, av en besatthet av att fånga in det där sexuella mötet. Liksom. Men hon är i och för sig intresserad av orgasmen också. Nej, men jag tycker inte, pratas ju inte så himla mycket om orgasmen liksom. Men det jag frågade henne så var intressant var, men blir du inte deppig då om du ligger med dem och sen vill de inte liksom ha dig, så hör de inte av sig? Då sa nej, jag mår aldrig dåligt av det. Okej. Vilket också är väldigt ovanligt att höra en, ursäkta då, förutfattade mig, en kvinna säga att hon då inte mår dåligt om hon blir ghostad eller snubben inte vill ha en. För enligt alla då relations- och dejtingexperter så ska man ju vänta till femte dejten innan man har sex då, för att killen ska vilja ha en även efter liksom knullet. Vet inte om det stämmer, men att det ändå fortfarande 2023 är lite så här att tjejer som ligger på första dejten är slamper. Men tänk om man bara vill ligga då? Man kanske inte vill ha någonting.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nej, nej, jag vet ju, alltså så här, jag tycker bara att det är intressant att börja bena i och så här, vad det vad, och ett sexuellt möte, det har ju så många delar. Det är som du säger, det kan finnas hopp om en relation. Det beror också på vad man kliver in i. Alltså man kanske redan har en relation, men ändå tycker jag att det är skitkul att flirta eller att hova in någon, att kroka någon, att få bekräftelse, att bli sexuellt uppmärksammad. Och det är ju en väldigt känsla i det på något sätt. Det kan jag säga så här, om jag ska analysera mig själv, det har jag aldrig riktigt gått igång på. Det här har ju vi varit inne på förut, att jag hade ju liksom inte en mamma som var så förförisk.
Nej.
Så jag har inte fått med mig sådana mönster. Jag har inte sett liksom kvinnor i min nära anknytningsarea som har varit såna där superförförare liksom. Att det är en viktig kunskap att förmedla.
Nej, jag fattar.
Så det tror jag kan vara ett skäl till det. Men
det var inte min mamma också, heller i och för sig. Akomma.
Nej, men du och jag andra sidan haft en syrra, tänker jag. Och sen tror jag att det är någonting som man på något sätt också... Man kanske kan utgå ifrån att det inte bara är ens morsa som så att säga skapar ens framtida förförelsemönster. Men det är också någonting som man lär sig när man går i skolan och blir tonåring. Att så här, det här är någonting som är högstatus. Det här är någonting som är en åtråvärd. Liksom. Det märkte ju jag. Att så här, oj, det här är en förmåga som jag inte har utvecklat och som jag inte har. Jag vill ha den. Alltså lite så.
Lite men som när jag gick ut i en tubtopp och bara, jaha, varför har jag inte gjort det här typ?
Jaha, jag var också åkte till Italien när jag var typ 16. Nej, men jag kanske var 17 och hade på mig ett par stringbikinibrallor. Jättesmart.
Man fick smaka på sig,
man bara...
Valta med henne på plats,
på ön Ischia. Det var ju verkligen så här. Oj, nej men helvete, det var galenskap. Det var liksom, ja. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och det
men
var ju njöt
du av det? För vissa njuter jag av det. Jag får ju bara panik om någon skulle liksom hålla på och glo på mig på stranden. Jag har väldigt svårt för mäns blickar när jag inte är påklädd. Jag njuter inte särskilt mycket av dem annars heller. Men just när jag liksom går på en strand och någon ska äta upp en med blicken. Jag kommer ihåg när man så här började få tuttar och liksom började vara så här åtråvärd för män. Hur de tittade på när man typ satt och fikade. Man bara... Nej men gud, ät hellre upp
mig
på ett fat.
Jag ska säga dig att, nej men någonstans, och det här är faktiskt, jag har precis läst en roman när jag var på Hydra som behandlar just det här som jag tror att väldigt många flickor är med om. Precis det här sexuella uppvaknandet, när man förstår att man är ett sexuellt föremål för det motsatta könet. Och att det kan finnas en enorm så här styrka och njutning i det. När man bara, wow, det här är en jävla kraft. Det här är naturkraft. Det här är sexuellt kapital. Och jag har det. Men ganska snabbt, jag minns ju där på ön Iska, jag kan inte säga att jag fick. Jo, men det är ju så här också. Att när man klär sig på det sättet och blir föremål för det. Då ska man också göra sig beredd på att du kommer bli skammad. Så du kommer få sån jävla backlash i form av killar som beter sig monchat, alltså så här fransmän som bara gör så här, typ du är en hora, att man får kommentarer att man är någon jävla slyna typ, och även framförallt kvinnor som tittar på en med dömande och vidrig blick. Så ganska snabbt så lär man sig att du får inte jobba på det där för mycket, för då kommer du bli så jävla förnedrad och skammad. Jag kan rekommendera den här boken, Annie Ernaux, som vann Nobelpriset. Den heter En flickas memoarer. Det är ju en självbiografisk liksom, bekännelse. Hon är ju gammal när hon skriver den här boken, men hon går tillbaka till sommaren 1958 när hon är lägerledare på någon typ av motsvarighet till kollo och där för första gången liksom hamnar i en sexuell situation med en annan lägerledare. Och det, hon blir liksom hög på att kyssas, att hångla, att suga av en kille för första gången. Alltså jag bara kände igen mig så mycket i det här. När man hittar, när man helt enkelt sexualdebuterar. Och hon förlorar inte ens oskulden då. Utan det är bara annan typ av sex. Men inom loppet av liksom ett dygn så har hon fått stämpeln hora. Bland hela det här kollots liksom läger, arsenal, samt, jag vet inte om barnen, men du vet hur hon bara får, ska straffas så hårt för att hon använder sitt sexuella kapital för första gången. Och jag, det är ju en erfarenhet som jag tror hon delar med i stort sett 99% av den kvinnliga befolkningen i världen. Att du hittar en väldigt stor kraft i dig själv. Du ser att du kan, den kan ta dig väldigt långt, men väldigt snabbt blir du nedplockad från piedestalen. Har inte du känt så också? Alltså antingen i formen med våldtäkt eller någon som ska liksom take advantage av den här situationen. Eller också män. Jag vet liksom när jag var i den åldern. Du kan ju tänka dig hur jävla perfekt man var när man var 17 år. Både i kropp och utseende och allt med. Ändå var det då jag fick så här vidriga kommentarer. Alltså allt ifrån att man hade feta lår, vilket man ju definitivt inte har när man väger 48 kilo. Men alltså förstår du? Eller du har så gud, du borde sträck på dig. Minns jag att det var en pojkvän som sa till mig. Alltså så här, att det var då man kan verkligen trycka till någon som är i den åldern också.
Ja, otroligt. Jag kommer ihåg att jag hade en kille som sa så här, vadå, har du 40 skor? Jag bara, nej, jag har 39 typ. Han bara, bra, för 40 kan man ju inte ha. Jag bara, hade ju 40. Jag bara, nej typ. Och hur min syrra då, på grund av att man inte kunde ha större skor än liksom 38 egentligen då. Då alltid hade för små skor. Så förstörde fötterna. Men det är just det där att jag kommer ihåg, precis som du sa, man fick det sexuella uppvaknandet och sen så kände man att man inte på något sätt fick, man fick liksom inte utvecklas, man fick inte lindas in i det liksom i sin egen takt, utan direkt skulle det vara då ja men du vet, knullas i parti en minut, sugas av. Jag kommer ihåg en killkompis, min dåvarande kille, han jagade mig. Det skulle ju vara lite så här sexuellt tokigt. Kom ihåg, han hade en grå morgonrock och han jagade mig och jag ställde mig på köksbordet hemma hos dem i Första Strand och var så här, hej, hej. Alltså jag blev jäckad av leken, men jag kände så här, jag vill inte ha sex någon mer. Jag, liksom, jag är inte där, jag klarar inte, jag tycker inte att det är skönt, jag tycker att det är ont, jag är för liten. Och ändå så fortgick det ju där, för att nu hade han ju fått smak på mig. Och då var det liksom inte så mycket annat att göra än att så här bli uppäten av rovdjuret typ.
Ja, men också hela den här förvirringen i, nu har jag en pojkvän, hur ofta ska man ha sex? Ja, i tidningen Veckorevyn står det att i undersökningar så brukar de flesta ha det 2 gånger i veckan. Och så jävla många snubbar som är så här, men jag har läst att man ska ha sex varje dag, det är bra för kroppen. Så alltid den där diskussionen och sen bara, jag är 44 år och brottas fortfarande med det. Nej, men jag vill inte ens diskutera det, hur ofta man ska ha sex eller inte. Man har det när man vill. Punkt. Ja.
Varför
det är inget mer med det. Varför
nej, ska man, så här, när ska man ha det fast man inte människor vill? Jag kommer ihåg när mamma sa att liksom, ja, när vi var yngre då fick man ju ha någon liksom, pliktlig och ställa upp fast man inte ville. Jag bara sa, och sen var det så himla sjukt. För att jag har ju 2 kärleksbrev från min pappa som han har skickat till min mamma när han har legat i lumpen och varit på Mallis och så här. Och jag har läst ett av dem och tyckte att det här var inte mycket att hänga i julgranen. Men så var det ett annat som dök upp nu när jag flyttade. Som jag inte hade läst. Så det satte jag mig då ner och läste. Och jag liksom håller på att tampas med mig själv. På vilket sätt som jag reagerade inför det här brevet. Ja, han var då, jag vet inte om han var på någon liksom repmånad, men på något sätt så var han på någon repmånad och mamma var då kvar. Ja, hon måste ha varit i Eksjö då, eller om hon pluggade i Linköping, jag fattar inte riktigt. Men det var mycket så här att han skulle hjälpa morfar och hur är det hemma i Eksjö och sådär. Men då handlar det väldigt mycket om då på hans känslomässigt förbannat jävla omogna kattsätt, förlåt, lilla jaman som bara ja, men mycket så här, hur jobbigt allt det är, hur synd det är om honom och hur mycket han längtar. Och sen så, jag vet inte för jag får säga det här, men det handlar mycket om att han längtar då efter att liksom ligga med henne då.
Jaha, han är ändå explicit när han skriver det.
Ja, och liksom jag blir så här, jag vill inte läsa, det är inte det är inte på liksom Pornhub-sätt. Så jag går ner och liksom, det är absolut inte så. Och så bara känner jag så här, pappa, din patetiska människa, så här, varför skriver du så där till mamma, hon är inte alls sån, och jag vill gå in och försvara. Men så tänkte jag själv liksom, när man håller på och chattar och skickar sms och hit och dit, men så här, skicka bilder hit och dit, att liksom, vad fan, vad kan de ha varit så här, 20 och 24?
Väldigt onormalt om de inte hade skrivit. Tänk dig själv om ens egna barn hade hittat, tryckt ut hela ens sms-konversation med liksom, men gud, rädda mig från skärselden.
Nej, men så då tänkte jag så här, nej men nu är jag liksom löjlig. Det var väldigt så här, ja men det var väldigt gulligt och så här oskyldigt på något sätt. Men jag tänkte så här, ska det vara det enda du tänker på när du ligger där i fält typ? Men så tänkte jag, vad fan ska man annars tänka på?
Ja, när man ligger där, det man tänker på i fält.
Jag hade sin sovsäck och man är nykär, så då... Då blev det ändå lite så här intressant, tyckte jag här plötsligt. Det var liksom socialkulturellt historiskt perspektiv. Och då tyckte jag ändå att det var liksom lite gulligt. Men jag har inga liksom svar från mamma, utan det är pappa som är så här, stackaren, han är på Mallis, dubbelförlovad. Det är väldigt mycket liksom... Och jag också har män som har varit på samma sätt. När de har varit iväg så har de aldrig kunnat säga som, det här var ju roligt, eller nu njuter jag, utan ja, nej, den blir för full nu i skid på afterskin, och nej, de liksom aldrig erkänna att det är roligt. Och sitter med de gamla bilder, man bara, oj, här stod du på bardisken. Och jag tror att det är, enligt dem, ett listigt sätt, tycker de, att inte liksom erkänna hur kul man kan ha när man är med killkompis eller tjejkompis eller inte är med sin familj. För då kan ju jag liksom gå över gränsen när det är så här grönt ljus för tokigheter utan karasloken. Det är min enda tolkning.
Alltså så här, det är ju lite genomskinligt sett, tänker jag, när någon är så här, ringer och är bakis på dag 3 och är så här, boho, det jag längtar hem. Det var så jobbigt att vara i Åre. Typ så här, man bara, ja, tycker du nu, ja. Tre dygn efter liksom den hårdaste festen i mannaminne. Liksom bartömning på Valborg typ. Alltså det är liksom, ringer en partner och är så där efter att ha varit iväg på Rai, då blir man ju direkt misstänksam. Blir jag i alla fall.
Jag tänker också här, vem har inte kul i Åre? Alltså vem har liksom inte kul på en bartömning?
Ja, vem är det du försöker lura?
Jag tycker alla har blivit så tråkiga. Man bara, nej, det tycker jag inte. Jag vet inte, det är så här konstigt sätt att så här, nu behöver vi inte höga klackar eller snörliv, men då, för jag är ju alltid så här, vi hade så kul, vi har så kul. Då blir det också så, varför ska man bjucka på det? Då håller man ju själv lite, du vet, sordin på stämningen, och jag tycker att det är så himla fel. Jag tror att det är en väldigt viktig del av relationen att man ska kunna vara bjussig. Sen får man väl erkänna när man blir lite sotis eller tycker så här, här sitter jag och... Men att hålla på och låtsas så att man säger... Ja, men det kan man väl säga liksom någon gång. Men att hålla på och låtsas som att man liksom har det tråkigt på sitt livsgrabb eller tjejresa, det blir lite så här...
Mm, det är lite genomskinligt, va, tycker jag.
Ja, du har fått lite konstruktiv kritik till oss.
Ja, men så här är det. Jag tänkte så här, för vi öppnade ju upp lite grann som en sån här bekant flodvågsport. Ja. När vi nu, med tanke på Hans och havererade dammar och annat i Norge, så gjorde vi det när vi uppmanade folk att skriva till oss och berätta vad ni känner och sådär, på vår Instagram-sida. Mm. Och då fick jag in 2 stycken väldigt motstridiga DMs. Mm. Och då kände jag så här, jag som är egenskap av medberoende och som har liksom en anknytningsmodell som är ganska ambivalent och har väldigt svårt att hantera konflikt och kritik och så. Alltså det blir direkt väldigt hotfullt för mig, och det är väldigt så här, vilket gör att jag, ja, det jag har kommit fram till när jag har gjort självrannsakan, både i mina 12 steg och i terapi och så, det är liksom att jag undviker ju relationer som bjuder in till konflikt. Och jag tänker att så här, en del av det är bra, för jag tror inte det är inte bra att hålla på och tjafsa för mycket. Alltså det kan ju också vara en typ av dramaberoende, att man söker liksom konflikt för att det ska hetta till och man ska få känna att man är elever och man är här och nu och det är drama och det är av och på och sådär. Så en del av det känner jag är sunt. Men en annan del av mig känner att så här, jag vill ändå kunna ha konstruktiva konflikter, för att i alla relationer så kommer ju konflikt att uppstå. Man tycker olika om saker, man blir irriterad och man är liksom, man nöter på varandra och man behöver komma överens om grejer som man inte tycker likadant om och sådär. Så jag vill liksom bli bättre på det. Så det är mitt mål. Jag känner ju så här, den starka nystarten alltid så här inför hösten. Och det har jag bestämt mig för. Jag ska inte bara plugga diakonivetenskap, utan jag ska också bli bättre på att hantera konflikter. Och jag ska undersöka det på massor av olika sätt. Hur gör man? Hur blir man liksom bättre på det? Men ett försök till det är att jag ska ge oss båda varsitt DM som riktar kritik mot var och en av oss. Och så kan vi liksom lite reagera på dels sakfrågan. Stämmer det här? Ja, du kanske har rätt i det här, du som skriver. Eller så förlåt, kanske vi måste gå in och försvara oss. Liksom.
Ja,
men inför det här så har jag nu läst Holistic Psychologist. Och hon skriver så här att ska man i Läk dig själv, hennes bestseller.
Jag ligger också och läser den exakt just nu, älskling. Det är för roligt.
Ja, men då kanske du precis har läst att när man ska gränsa en person, alltså ta det här snacket där man vill förmedla sina behov eller gränsa någon eller på olika sätt liksom förmedla den här lite obehagliga känslan av att gränsa någon. Då ska man ta några djupa andetag och se till att göra det när man är i en good emotional mood. Att man inte redan innan är stressad eller upprörd eller så. Och gärna när den andra personen är det. Så du sitter ju i glampingtält och verkar ju vara jävligt chill där. Och jag ligger i en säng och känner mig också väldigt chill. Så att jag tänker att, vem ska vi börja med? Mig eller dig?
Jag håller ju på med fjärde steget nu också. På mina steg. Och då ska man ju skriva upp alla företag, vänner, situationer, bla bla. Som man har blivit irriterad på under hela sitt liv.
Det har varit den evighetslånga listan.
Det måste ha varit så otroligt jobbigt. Man bara, jaha, typ. Ja, men du vet, allt från så här, SJ. Jag vet inte på vilken nivå man ska lägga sig. Men det är så här uppsjö av människor man inte har tänkt på jävligt länge. Okej, börja med mig då.
Så här, sorry Ann. Men jag klarar inte av att följa med i dina resonemang. Det här var alltså i fredags efter förra podden. Jag hoppar så väldigt hit och dit. Har du manus? Frågetecken. I så fall kanske det är en idé att använda det. Kategorisering av män är också ganska uttjatat tema. Jag förstår att du har en diagnos och en svår livssituation. Jag hoppas du får det bättre snart. Lyssna på välmenande råd från Sanna. Och sen skrev hon också innan så här. Alltså det var på samma tema. Lyssna på råden din terapeut ger dig. Jag mår dåligt av att höra dig gå emot dig själv. Klart jag kan sluta lyssna, men det är så mycket annat i podden som jag uppskattar. Så jag vill gärna höra vidare. Men som en välmenande gammal morsa, för din egen och din framtids skull, Ann.
Ja, men vadå? Ska jag lyssna på dig och min terapeut?
Nej, men hon menar ju här att hon tycker att dina resonemang, att hon inte kan följa med dem och att det hoppar väldigt hit och dit i dina tankebanor. Men vi kan börja med så här då. Jag ställer frågor. Bara att höra det här, vad händer i dig då?
Eftersom jag nu liksom legat och babblat på det här med fjärde steget och tänkt på människor som jag tycker har sårat mig och jag har blivit irriterad på orsaker till detta. Så jag är ändå liksom lite öppen för tillfället. Och inser massa saker. Och förstår hur massa saker hänger ihop. Och jag tycker att den här boken av The Holistic Psychologist. Också sätter liksom fingret på väldigt mycket. Att man är så van vid från barndomen. Att leva i de här energierna. Så det spelar liksom ingen riktig roll. Om det är bråk eller kärlek. Eller vad fan det är. Man vill ändå upp i de här energierna. För det är det man känner sig trygg i. Att det liksom, att det händer grejer. Och så kan man byta ut liksom att pappa var alkoholist mot att, alltså så att allting går att byta ut. Men man vill hela tiden tillbaka till den där känslan av att nu är det kaos. Nu ska jag liksom
brändesäckas. Ja, alltså stresshormonerna ska liksom, de ska igång.
De ska igång.
Du ska hela tiden bada i kortisol. Typ.
Precis. För att utan kortisolet så kommer jag liksom inte igång. Och det är så här, shit, nu blev jag sen. Okej, jag kom in i sista minuten. Och är så här, tjena, tjena. Då är jag uppe i kortisolet. Liksom så mycket av mitt liv har varit att vara uppe i kortisol. det jag kan känna att när hon säger att det är så mycket resonemang fram och tillbaka och att jag kategoriserar henne mot män, det är väl lite det som mitt liv är just nu, att jag vet liksom inte riktigt vad jag står, vad jag vill, vad jag tycker, vem som har rätt och vem som har fel. Så att jag kan nog jag kan förstå om det är så, för att jag vet inte riktigt vad jag är på väg, och då blir det ju så här 633 resonemang. Och jag är uppe i liksom mina separation och flytt. Och som du sa till mig, det kommer ju till en till slut. Det här första halvåret som vi pratade om, du och jag också. När man på något sätt ändå inte har accepterat att man inte är en familj. För jag tycker det är ganska tråkigt att inte vara familj. Jag tycker det är jävligt mysigt att så här, nu ska vi planera någonting inför helgen. Alltså i tanken. Sen var det ju inte så de sista åren. Men när en familj är bra så tycker jag fortfarande att det är oslagbart. Jag tycker att det är roligt att vara en familj när det funkar bra. Och nu har det inte funkat bra och därför ska vi inte leva tillsammans. Så att det är väl lite, jag säger A kanske men menar B. Och sen så menar jag B men säger A. Så att ja, jag kan förstå. Och jag ska lyssna på min terapeut. Och jag lyssnade precis på ett gott råd på dig, från dig, Sanna. Fokusera det som, på det som är bra med att inte bo ihop. Så att ja, tack för det. Men så jävla, men så dåligt kan det inte vara om du ändå lyssnar.
Ja, nej, men jag kände ju, om jag ska liksom tänka, för jag, när jag läste det här, för jag läser ju igenom, det är jag som hostar vårt Instagram-konto, så jag läste igenom det här. Då känner jag direkt så här att jag går i försvar och dina vägnar, jag blir skitirriterad. Och det är så jag reagerar vid kritik. Jag känner så här, det är en orättvisa jävla bitch. Hon ligger i separation. Hon är liksom, hon mår ju inget bra. Ja, ska hon sluta podda och börja skriva något manus bara för att hon har kämpat i sitt liv? Ska vi ta en paus från podden för att Ann inte levererar klanderfritt innehåll? Alltså så här,
det är för sig sant. Ska... Det med manuset hade jag glömt. Jaha. Men är det så då
har att du kvinnor... inget manus? Du kanske borde följa det.
Ja, nej, det...
Och då känner jag så här...
Den förträngde jag direkt.
Ja, och, alltså du hörde ju inte ens riktigt så här. Och jag tycker att det var lite förtäckt så här välmenande typ omsorg. Och så tycker jag kvinnor tyvärr kan... förtäcka kritik. Jag hade uppskattat en mer rak, så här, hej, jag tycker att er podd börjar bli mer och mer oklar och det märks att det inte har manus. Om ni vill behålla mig som lyssnare, då får ni fan skärpa er. Det hade jag kunnat ta till mig bättre, men här är det mer någon så här förtäckt omsorg. Ann, du borde lyssna på din terapeut. Använd ett manus. Alltså nej,
ja, jag fattar, jag tycker
jag gillar det inte, så jag gick igång hårt och bestämd. Jag skrev dock ingenting. Där fick jag liksom slå mig själv på fingrarna. Så jag har inte skrivit något svar, utan jag använder det här för att liksom lära mig någonting om mig själv. Och det, jag fick också kritik av mitt eget barn, Olga, som sa det. För hon gav mig så här riktigt rak, tydlig feedback angående att jag hade kommit för sent efter att vi poddade sist. Så kom ju vi båda för sent dit och det gjorde att jag kom för sent till mitt möte med henne. Och då ställde hon in. Hon bara, tyvärr, jag har tvättstugan och sen ska jag träffa en kompis. Och sen blev hon sur. Och det är liksom, det är så rätt att bli sur på någon som kommer 45 minuter senare än utlovad tid. Och jag var så här, min reaktion på det var ju jätteomogen. Att jag bara, men gud, jag trodde du var ledig. Och vadå, du borde ju veta när jag poddar med Ann att vi liksom aldrig är tid. Och liksom, jag började försvara mig på ett jättelarvigt sätt. Och då sa hon bara så här, mamma, du är så jävla dålig på att ta kritik. Och jag skulle verkligen vilja be dig om att hålla tider. Om vi säger en tid, så snälla håll den tiden. Alltså hon var så jävla vuxen, vilket jag... blev glad över det. Och jag tror inte jag kan tillskriva mig själv den egenskapen hos henne. Det måste hon ha fått av sin pappa eller från några kompisar. På annat håll i alla fall. För hon gav mig så här kritik och jag var skitdålig på att ta den. Men det nya var att jag faktiskt ändå bad om ursäkt för det. Och sa att du har helt rätt, jag är skitdålig på det här. Och jag ska verkligen träna mig på att bli bättre. Och jag måste liksom respektera andra människors tid. Precis som alla andra. Så det liksom slutade någonting väldigt, väldigt bra. Men jag går ofta direkt i så här försvar, även om det är någon annan. Men sen sa jag också någonting, vilket jag står för. Att
När jag går igång, då har det ofta med orättvisa att göra. Och det brukar jag säga till Micke, bara, men jag klarar av att ta kritik. Men inte just från dig, din jävel. För du har gjort så jävla mycket knäppa grejer. Och du är fan mästare på att komma för sent och mästare på att liksom fucka upp och så. Så just från dig kan jag inte ta kritik på vissa områden. Det går bara inte, det tiltar i min hjärna. Och det gäller lite grann när det gäller Olga och liksom typ slarvighet och, med tider. För hon är också väldigt dålig på att passa tider. Då blir det väldigt svårt när just
jag fattar.
Förstår du? När jag går igång deluxe, då vet jag också ofta att det handlar om att jag känner mig orättvist behandlad. Alltså att det är någon orättvisa som bara, du vet, brinner i mig. Och det kan jag bara inte låta vara. Eller så här, jag förstår, jag hör vad du säger, jag ska ta det med mig. Bara fuck it, känner jag då.
Det var någon som skrev till mig också häromdagen så här, att gud, ja, du måste börja prata mer i podden. Det låter bara som att Sanna liksom, hon sitter där och
ler. Ja, men den har jag fått. Ja. Det är den jag ska komma till beträffande mig själv här.
Och jag också det som jag har pratat om innan, att man säger man är ute nu igen och liksom inte dejta, men träffa lite karl hit och dit. Och hur de direkt ska berätta för hur man ska göra. Nej, det tycker jag inte. Och det är så lämpligt. Och nu tycker jag du kommer hit och får jag bjuda på en drink. Men säger, nej, du kommer inte få hångla upp mig för att du bjöd mig på en drink. Och så går man därifrån och så går man till nästa ställe. Då bara, jaha, okej, nu var du här. Och sen har de på något sätt nosat upp vem man är, en telefonnummer. Och bara så här, såg att du hade ont i magen. Då tänker jag att du skulle göra så här. Jag bara säger, nej, vet du, jag är 50 bast. Jag klarar mig väldigt, väldigt bra själv. Jag kan också säga till min väninna om jag tycker ditten och datten att det fortfarande är att man ska framstå som icke-kapabel, som när man var 12.
Ja, men ska vi läsa den kommentaren då som någon välvilligt inställd lyssnare. Samtidigt är jag lite skeptisk när någon skriver till en 0235. För de här sms'en dundrade in då. Det var mycket hon tyckte om mitt orerande.
Jaha, men
ja, vi ska ta det
kom
början.
Båda sms'en 0235?
Ja, 0235 skriver hon så här. Hej, hoppas du tar det rätt nu, men upplever puh, att det bara är du som pratar i er podd. Puh. Inte kul som lyssnar. Ja, det var så jobbigt att höra mig. Att det låter som bara du pratar. Hade önskat att du lutar dig tillbaka mer och låter Ann prata mycket mer med stora bokstäver. Inte avbryter henne. Behöver vara jämnvikt. Eller är det du som är programledare och Ann är din gäst? Känns i alla fall inte bra. Annars intressanta ämnen. Men behövs att Ann kan prata. Annars tröttnar jag tyvärr av att bara under så lång tid höra dig. Kanske är du inne i programledarrollen för mycket. Hoppas du tar det som tips och konstruktivt. Fick stänga av tyvärr. Puh.
Puh igen.
Hoppas Ann får Hoppas Ann får prata fritt och länge. Och du bara lyssnar hela nästa avsnitt. Hon är riktigt pissed off. Annars trist kommer jag behöva sluta lyssna på er podd.
Det är förtäckta hot. Det är liksom lite nedvärdering, raljans. Puh, puh. Det är frågan. Ja, det är intressant. Hur reagerade du?
Där tänkte jag så här. Men det här är ju någon som är full som skriver. För det är oftast fulla människor som skriver 0235. Och jag ser att hon har skrivit tidigare också. Då tänker jag att det är någon som kanske... Eller någon som inte mår jättebra själv av någon anledning. Kanske inte helt osagt så kommer jag att tänka på den här senaste tidens diskussion om en debatt då. Jag vet att Ivar Arpi var den manliga debattören och sen så debatterade han mot någon kvinna. Jag minns inte riktigt vem. Men efter den här debatten så kom det då liksom reaktioner på att den här kvinnan var otroligt babblig, tog för mycket plats. Att hon bara snackade för mycket. Det var en tv-sänd debatt. Och då var det någon smart jävel som bestämde sig för att klocka deras samtalstid. Och konstaterar att Ivar Arpi pratar liksom typ dubbelt så mycket som henne eller något sånt där. Alltså hans samtalstid, jo, är så här sjukt mycket större. Så det är bara bullshit. Ja, men däremot så upplevs det nästan alltid när kvinnor pratar och tar plats med sina ord. Som om att de babblar på för mycket. Och det har ju att göra med könsmaktsordningen och våra förväntningar på män respektive kvinnor och att kvinnor som tycker saker bara anses obekväma rent generellt. Och jag tänker att det skulle vara skitintressant jag blir direkt så här, som den orättvishetsminister liksom, jag är, att jag bara, nu ska jag fan klocka mig och an på det där samtalet. Men det skulle vara kul att se så här, för att jag kan tänka mig, jag har ju fått också helt motsvarande, alltså motsatsreaktioner. Någon som tycker att du pratar för mycket och jag pratar för lite.
Men är det inte, går det inte i perioder? Jag tycker så här, ibland har man mycket att säga, ibland vill man lyssna, ibland är man lite låg som jag är just nu. Och så här, jag tycker inte att det är så konstigt. Jag tror så här, skulle vi känna att den andra satt orerade fritt i avsnittet, då tror jag fan att vi skulle vara så starka att vi kunde säga till varandra.
Ja, och sen tror jag också att det handlar om saker som lyssnarna inte riktigt ser och förstår. Och du outade ju precis din separation. Men din separation har ju pågått i liksom, ja, men åtminstone ett halvår som det har varit liksom tungt och kritiskt och jobbigt med boenden och flyttar och sånt där. Mm, mm. Och det är ju väldigt jobbigt när man har huvudet fullt av någonting som man inte kan prata om. Alltså då blir man ju snöpt på något sätt. Mm. Både emotionellt och du som också är väldigt transparent och öppen person. Så jag tror att det kan vara en förklaring till att du har upplevts som liksom lite disträ och lite annorstädes kanske.
Och att, men du har varit så babblig.
Att jag har babblat på. jag måste prata.
Men jag tyckte det var så spännande igår. För jag är ju då med Sofia. Och Sofia är ju väldigt... hon noterar saker och ting liksom orättvisor 24/7. Och ibland får man säga, ja, jag skiter i det nu. Men så satt vi och liksom tittade på liksom ett middagsgäng. Och där mannen pratade väldigt mycket, en av männen. Eller de två männen. Och kvinnorna satt lite så beundrande och lyssnade. Vi var så här, nej, men det här är så intressant. Och jag fick så backflash och autonoma minnen till att min pappa, hans polare, hade satt och snackade. Var så här fulla och ointressant. Jag var så här, låt mammorna snacka. Det är de som är smarta. Det var ingen som fattar det. Och då tänker man så här, tänk dig alla försprång som männen får. De får snacka fritt om vad fan som helst och ändå anses de som intressanta. Mm. Så redan där har de ett försprång. Mm. Två kvinnor, flickor och unga tjejer, de är så här, men jag kan inte säga det och nej, det är ingen som lyssnar, för att man får höra då att man bara babblar och tyst med dig liksom. Så dels får de försprång att de alltid tillåts snacka. Vilket gör att liksom, övning är ju färdighet. 10 000 timmars klubben. Sitter du och snackar lite, till slut så flödar det ju fritt. Och nummer två, så är det liksom så givet att män får sitta och skina. Och att de lever på gamla meriter. Då sitter liksom män som är så, men de ser väl bra ut. Men glansdagarna är ju över. Och det sitter ändå unga tjejer som är så här, med beundrande blickar. Och så här, men vad kul, ja, berätta mer typ. Man är så här... Fan vad nice det vore att alltid leva på gamla meriter. Att så här, once in a lifetime you were a hottie. A smart hottie. Och sen kan man bara så här, luta sig tillbaka lite på det. Så att det jag tycker väldigt bra att du uppmärksammar det. Att kvinnor alltid ska framstå som babbliga när de får lite mer airtime. Tänk dig alla radiostationer. Det är uppbyggt med två män en kvinna. Två män en kvinna.
Mm.
Det är den klassiska alltid. Formen. Alltid, fortfarande så. Så att hur man än gör då den konstellation, även om Gry Forssell babblar som Satan eller Sofia Wistam, så kan de aldrig vinna, för det är alltid två drabanter som sitter bredvid som tillsammans får mer airtime hur hon än gör.
Mm. Och det är fuck liksom it. Det handlar ju om fuck it, och det handlar om våra förväntningar på hur kvinnor respektive män ska vara, och så fort man glider utanför normen så upplevs man liksom som konstig och avvikande och ja, lite så här jobbig liksom. Och det nu kanske det inte var det, eftersom du är ingen man och jag är ingen kvinna, men jag tänker att i vår dynamik, våra lyssnare har ju också lärt sig hur vår podd brukar låta. Den brukar ungefär se ut så här. Jag minns ju när jag hörde, jag som är så här, den enda podden som jag slaviskt lyssnar på varje vecka är ju Alex och Sigge. Och när de var hemma för att göra turné i höstas, jag tyckte deras poddande då var så dåligt, för jag hörde att de var fulla flera gånger. Och jag blev så provocerad av det. Och då började jag tänka så här, det är nästan som att jag har gjort dem till föräldrar. Förstår du? Och jag fick såna här PTSD-vibes. Jag bara tyckte det var så obehagligt att Sigge satt och så här slirade lite. Jag hörde liksom fylletonen. Jag brukar aldrig tycka att det är störande att människor är brusade eller fulla. Nej. Men där blev jag riktigt irriterad och kände så här, sån avsmak. Och sen att de inte höll den här formen som de så tydligt har upparbetat. Mm,
som du är besatt
av. Jag vet vad jag ska få, som jag är besatt av. Jag tycker den är jättebekväm och den är behaglig och det är härligt. Så här. När de bryter mot det, då bara blir jag så här, som det vanedjur vi alla är på något sätt. Lite stressade och det är ju så människans hjärna funkar. Vi vill ha homeostas, vi vill ha det förväntade. Vi älskar att känna oss trygga i det vi ägnar oss åt på något sätt. Men samtidigt så, för att liksom försvara dig och mig, så tänker jag också att så, ni som lyssnar som sagt inte har the whole picture alltid. Och jag känner också starkt att jag lyssnar inte på kritik så mycket. Och man ska inte göra det. För att om vi började tänka på det här och böja oss för det här. Då skulle vår podd inte vara vår podd.
Nej, det är faktiskt sant.
Och sen, och jag vet så här, jag har fått några välmenande, såklart från män, så här konstruktiv kritik. Och du skulle bara veta vilka män det är som har givit mig den här kritiken angående mitt skrivande. Och jag kan ändå säga så här, det är alltid män. Jag har aldrig haft någon kvinnlig författare som har kommit fram till mig och försökt tala om för mig att om du skrev lite mer så här så skulle det bli bättre. Alltså det gör generellt inte kvinnor och det uppskattar jag. Om man inte ber om det, om man vill ha feedback och man ber om det, då är det ju en helt annan sak. Men att man så här, kastar sig över någon och bara så här, hörru, jag tycker du ska göra så här, det blir bättre. Det är som att ge oombedda råd. Alltså det ska man inte göra. Det liksom landar oftast inte så bra.
Men det stör ju många män att man inte ber om oombedda råd. Men för att avsluta den här podden så ska jag också påvisa att, så här, att det spelar inte så stor roll i vilken generation männen är i, men nu de nya raggningsreplikerna som jag råkade på i fredags.
Ja,
jag har spännande. Jag har det lite nu som en följetong. Ja, min kompis Lill-Kicki var här och från USA. Hon kom en gång per år. Och jag mötte henne och en jättegammal kompis som jag träffade länge, som heter Anna Valzo, som är en underbar kvinna. De hade ju kört på sen klockan 5. Jag dök väl upp till kanske vid 10. Och vi är på Rish, skilsmässodiket som det heter. Och det är liksom, folk är på gång och det är väl bra liksom. Det får man vara, det är sommar och,
det är kul.
Ja, det är kul det är, och sen börjar liksom, ja. Då är någon engelsman som kommer fram och han, he's working with diamonds. Det var ju lätt att få jag säga.
Spännande.
Jag som aldrig har fått en diamant. Jag bara, men kanske så 35. Och liksom, nej, han köper inte ens en drink. Han hans polare vill stå och snacka med oss bara. Och han blir liksom väldigt betuttad i mig och börjar nästan, nu äger han mig lite. Han står bakom mig, håller om mig lite, så nu är vi. Och han frågar lite hur det är, jobbar jag in the fashion business? Han tycker jag är snygg, liksom han har spetsbus och så här. Och sen säger jag så här, nej, jag har barn och så där. Och han bara, okej, let's go home and try to make babies.
Oj!
Då säger det blir inga mer bebisar nu. Och sen så försöker han kyssa mig och jag typ flyr till Sturehof. Han kommer efter. Jag säger... hamnar vid något bord med en man som är lite äldre. Och som bjuder på någon champagne. Det är ett stort gäng som jag känner några. Sådär. Han börjar ganska snart att fråga med om vi ska bo... Om vi ska sova vid Kungsholmen. Eller i Täby.
Liksom, det var två boenden.
Ja, men ska vi hem till mig eller ska vi hem till
dig? Okej, jag fattar. Det tog han bara för givet.
Precis, jag är så här, tog min cykel och cyklade hem i natten. Tog en cykelpillis och ranglade omkring där och bara så här, fy fan vad skönt det är att inte vilja vara i en relation eller dejta. Och det gör ju många irriterade. Att man inte är så här, ja vad mysigt, då tycker jag boka till Täby till din villa eller vad du nu har för någonting. Du verkar ha pengar. Att man är bara så här, nej, hej då typ. Ha det så bra nu.
Och sen har jag hört av sig diamanthandlaren. Och då kände jag lite så här: okej, bjud ut mig på en dejt då.
Verkligen, ge mig en diamant.
Precis, skicka en diamant så kan vi snacka.
Skicka en diamant. Det
var, ja, så det var de två replikerna för den här veckan.
Mm. Ja, gud vad roligt. Fortsättning följer, det här ska bli så underbart.
Ja. Mm. Tack för att ni lyssnar. Och kom bara med snälla grejer.
Nej. Alltså så här. Ni får ju, jag menar inte, jag tycker inte att det var något fel på de här kommentarerna alls. Som sagt, kränkande saker, det får ni faktiskt inte skriva. Att skriva liksom så här, du har något manus, du kanske borde hålla dig till det. Det är inte schysst att skriva. Och det gäller även du som tycker att jag är så pladdrig, att skriva pu och stora bokstäver och jag slutar nu så här. Det är kränkningar och det är inte kritik. Och jag tror att ni fattar vad skillnaden är. Så fortsätt att ge oss konstruktiv kritik. Det är jättenyttigt för mig som håller på att träna på det här nu. Men kränkningarna, det ska vi gå igång på och bli förbannade över och gränsa. Så det är inget fel i det.
Bra, älskling.
Så fortsätt. Jag tycker det här är spännande. Mm. Och ni får ju såklart rosa oss. Och så här är det, har jag läst en studie nyligen. Du ska säga till din partner 10 positiva grejer och en negativ grej. Om du nu liksom ska framföra kritik, så ska du tänka på att du ska liksom vara 10 gånger så positiv. Därför att den mänskliga hjärnan upplever kritiken som hot och den medför jävligt starka stresspåslag. Så därför måste du liksom boosta, du måste oxytocina, du måste mumma och mysa liksom 10 gånger så mycket. Och det ska man tänka på med sina barn också. Det är någonting som jag tränar med både djur och barn. Att vara liksom förstärkande, boostande och på olika sätt positivt förstärka saker. Mer än att man kritiserar. Puss och kram!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.